Du lyssnar på Norra Saltkrokan, en podd om en skärgårdsö i Stockholms norra skärgård. Ön blev känd i mitten av 1960-talet eftersom Saltkrokan-filmerna spelades in här. I podden ska vi berätta om Norras invånare från förr och om oss som lever och längtar dit nu. Min släkt flyttade till Norra på 1830-talet från närbelägna Sundskär. Min morfar Gunnar Sjöblom är född här i slutet på 1800-talet och jag heter Mikael Ek och är sommarboende på Norröra. Det här avsnittet vill jag tillägna min far Rune Ek som hastigt gick bort i mitten på april. Han träffade min mor Gunnel, född Sjöblom, i början av 1950-talet. Sedan dess har de spenderat många somrar på Norröra och byggde ett hus här 1971. Tack för allt, pappa, och för segling och för skärgård. I det här avsnittet fortsätter intervjun som Anita Englund gjorde med min morfars syster Svea Larsson 1986. Svea berättar om en svår olycka där min morfar Gunnar högg sin yngre bror Sven i handen och hur man i början av 1900-talet tog sig akut till sjukhus från Norröra. Men först om kvinnans hårda arbete på gården.
Ja, hur börjar man då?
Ja, var det livligt här ute när du var barn?
Ja, det kan man säga. Att det var. Det var både jobbigt och livligt.
Var många som bodde här?
Ja, och jag tyckte de fick arbeta så väldigt hårt.
Men lite roligt hade de väl också?
Ja, det hade de väl också. Mamma var väl upphovet till mycket. Och skrämma folk på fönstren och klä ut sig. Hon var väl den första som klädde sig i långbyxor här och sånt där. Och då var ju jag bara en barnunge. Hon var en sån människa. Och sedan, ja, man tänker sig då, de fick arbeta och stå i naturligtvis. De hade ladugårdar och på somrarna så hade de ett ställe som heter Holmen, där hade de korna gick, och det är en lång, lång väg, och de mjölkade ju för hand och bära dessa tunga flaskor. Jag brukar tänka det nu när jag går förbi den vägen och det, hur de kunde orka. Och det var 10-15 liters flaskor de bar. Och ja, allt sånt där naturligtvis. Sedan så på hösten då efter, och det var att tjäna, och den storbaken, det glömmer jag väl aldrig. När de hade stora, stora tråg som var så stora som det här bordet nästan. Med allt det torrt, hårda bröt. Och det var 3 dagar som de bakade. Och det var öppnad och ugnen som jag har där nu, det var där de gräddade bröt då. Och det hade de ju såna här stora spadar och satt in i ugnen.
Var de flera som samlades och bakade här då?
Nej. Mamma bakade för sig där. Och då var det faktiskt 3 dagar. Och då skulle man då, när det var nybakat och det, så skulle man gå omkring till grannar då, vet jag, med färskt bröd. Och då gick man och lämnade det då för att de skulle smaka vårat bröd och på det viset. Och sedan så skulle de där kakorna då göras torra naturligtvis. De sattes upp på stora spett upp i taket och torka. Sen lags den ner i förrådskammaren en trappa upp. Mm-hmm. Och sedan dagen efter det, när det var färdigt de där 3 dagarna, då blev det skorp. deg. Och det var ju flera hundra skorpor som bakades. Och så var det en sorts, ja, utav rågbrödet då var det en sorts kaka som vi kallade för bärkaka. Som var jättegod. Som kavlades ut och fylldes med någon god sylt och vit upp kanterna på. Jättegott var det. Och sen var det också med vetedegen likadant. Det var ju sånt där bjudkaka, så kallades.
Fick ni hjälpa till då vid baket?
Ja, pojkarna gjorde väl inte så mycket, men det var väl jag som fick hjälpa till på allt möjligt. För det var ju alltid flickorna som skulle göra. Man fick ju aldrig sitta sysslolös. Det fick man aldrig. Utan det var bara att man skulle vara med och lära sig och lära sig. Och då så kom ju julen sedan naturligtvis. Efter allt bak och slakt. Slakten förstås. Och den var lite otäck. Då var det en gammal man, för de hade ju ingen slaktare här inte. Det var en gammal man i alla fall, han hette Frans. Och det var inte att de bedövade några djur. De tog ut den där stackars grisen. Han hörde ju skrika, hela byn skrek ju, tänkte jag säga, när det var slakt i oktober. Och då skulle de ju, när de stack grisen på snus, då skulle han bara dö utav blodförintelse, tänkte jag säga. Utav det. Och då skulle de vara någon som ska röra i det blodet, för annars så skulle vara, och mamma, hon, det var det värsta hon visste, hon hade aldrig varit med om det förrän hon blev gift. Och att de skulle gå upp och röra i det blodet när grisen skulle dö. Hon tyckte det var otäckt. Och jag låg, Gunhild och jag särskilt, en barndomsvän då. Vi låg, kom jag ihop, på en soffa där inne och vi drog för gardinerna, vita gardiner. Och sedan så satt vi kudda för öronen och låg där och så lyssnade vi. Nej, och så jag. Och vi var alldeles förtvivlade när den skulle få dö naturligtvis. Och så gjorde vi likadant när hennes gris skulle slaktas.
Ni hade lärt känna grisarna.
Ja, men det var hemskt, förstår ni. Jag tyckte det var så otäckt så. Fy. Ja, det var slakten. Och sedan så kom väl. Men då hade de ju vev upp också. Då skulle det vara nya trasmatter. Och i köket, och du vet vilket stort kök det är.
Ja.
Då skulle de läggas så, och så nästa ska läggas med en kant överst. Det skulle täckas, hela köket skulle täckas med trasmatter. Och det var nya trasmatter.
Väggarna då, satte ni upp någonting där?
Ja, allting skulle putsas. Ja. Koppan skulle ju vara blank som jag vet inte vad. Och allting skulle vara putsat i ordning. Nya gardiner och allting. Men det gör man ju nu också när julen kommer att det blir. Och det skulle göras sylter och det skulle stoppas korv. Och det då när slakten var. Och det var man ju med på. Och jag gör fortfarande som Lennart, min son då. Som han säger, gör mormors syltan, mamma. Det finns ingen sylta som går upp mot den. Och det brukar jag göra. För jag lärde mig det faktiskt. Så det sitter i.
Åt ni fisk på julafton också, sån där?
Vadå?
Julgädda, hade ni det också? Hade ni julgädda på julafton?
Ja, oja. Ja, det var det jag tänkte. Att den skulle absolut. Det var som vad säger man, den här sången man sjunger, vyrsan, vyrsan, lull. Och man skulle gömma gäddan till jul. Ja. Och i alla fall så, då var det ju pepparrotsgädda förstås. Det var ingenting annat. Och då var det, och det var ju inte så att på dagen man åt inte. Det var inte på kvällen sent inte. För det var julklapparna som var på kvällen egentligen. Det var väl mer som middag eller vad man kan säga. Så det var inte sent, utan då skulle allting vara färdigt när julklapparna skulle och granen skulle tändas. Och granen, den fick vi följa med ut. Men vi fick aldrig vara med och klä den, för det skulle pappa göra. Och sen skulle vi komma in och vara överlyckliga när vi skulle titta. På den naturligtvis. Och det var med röda äpplen som skulle poleras i och sättas i granen. Och då var det ljusstakar som man virade så här. Och så var det så här. Och där skulle äpplet hänga så ljuset stod rakt i granen.
Hade ni stor gran som stod på golvet?
Ja, oh ja. Det var med knappt medan den kom in i huset, tänkte jag säga. Men det var jätteroligt om man tänker sig. Och en julafton i alla fall, då satt vi, och bäst om det var så var det alldeles tyst. Och då var det ju ingen elektrisk, utan var bara en lampa som hängde där. Och så var det med på julnatten. Där var det, jag har den lyktan där uppe. Det var stalllykta heter det. Men den skulle stå och brinna hela tiden, hela natten. Skulle den på julnatten.
Var det för djurens skull? Eller för djur?
Nej, jag tror det var väl på Jesu födelse. Ja.
Ja.
Mm. Och i alla fall, men när vi satt i alla fall vid julklappsbordet, som man kan säga faktiskt, i förväntan givetvis. Vad det var som kom in, jag tror det var först. Ja, så var det, och vi skulle titta, det var knacka på dörren då först, men det var ingen tomte har jag för mig. Nej, och så kommer ett litet lamm in. Springandet med ett rött band om, och så stod det Gunnar på det. För Gunnar hade hjälpt pappa med någonting, så han fick ett litet lamm som han skulle skicka om. Jo, och det där glömmer jag aldrig. Det var så gulligt så när den kom in där så där. Men jag flang väl upp på en stol och ställde mig. Jag nästan skäms att tala om det. Vad dum man var.
Jag skulle i samband med julen, var det mycket skrock här på ön? Hade ni någon skrock?
Nej, det kan jag inte påminna mig om faktiskt.
Nej.
Jag kan inte påminna mig det riktigt. Det var bara det att skrock, men det fanns ju kloka gummor. Och kunde stämma blod och sånt.
Oj.
Där. För särskilt Erik, men det var ju när den här spanska sjukan gick. Då fick han ju en sån där vansinnig blödning, näsblod. Han bara hade forsta om honom. Och då var vi ju rädda, för att vi har en kusin som har var blödare. Så då sprang på natten till mor. Faster hemma, sa vi om henne. Och då kom hon. Och då, det var på hösten innan vi reste in till Stockholm. Vi var här som sommargäster då bara. Och då tog hon en sten. Kall sten. Och låg här på Erik. Och sen badde hon med kallt vatten. Den så mycket som möjligt, och på hösten då så är det ju kyligt och kallt och det. Och blodet stannade faktiskt.
Var hon en så kallad klok gumma?
Ja, det tror jag inte de kallar henne för. Nej. Inte. Men om man tänker sig då att hon var, och likaså, det fanns ju såna där saker som bara de här grodbladen. Som man hade till den. Och jag har ju gått igenom lite sjukvård sånt där, så jag visste att det var ett medicinblad, gruggbladet. Och det var en pojke då som hade slagit i stortån, och den var bara grus och slagit i den riktigt och blödde på det viset. Då sprang de efter mig, och då tog jag faktiskt och gjorde rent så gott jag kunde först med antibiotika och såna där saker. Och sedan så lag jag på gruggblad och lindade om. Och precis då så kom din mamma. Och nu tänkte jag, åh, nu får väl jag riva därifrån alltihop, tänkte jag. Men ja, jag har gjort vad jag har kunnat, sa jag. Så där, men hur står det till här då, sa din mamma då. Ja, hur har du gjort då, sa hon. Då talade jag om det. Det var det bästa du har kunnat gjort, sånt, för det är bra. Och det var mycket riktigt. Allt grus och sand låg på grodbladet på dagen efter.
Det såg ut.
Så jag blev ju jätteglad, för jag trodde att du sa att det där är gammalt som vi har för oss här. Det var mycket såna där saker. Det var lika så de här gula blommorna, vad heter de?
Smörblommor?
Nej. Nu som är nu.
Renfana.
Är det renfana den?
De där gula som är knoppar så här.
Och stora. Jag har en bukett hänger ute i tvättrummet.
Ja, det är renfana.
Ja, det i alla fall. Det låg mamma i konjak. Och så fick vi det nu och sjuka.
Jaha. Det är du. Det var allt god. Ja. Om det stämmer, blir ni friska?
Mm. Då blir man frisk, troligtvis.
Men när ni blev sjuka, fanns det någon doktor att ta till överhuvudtaget?
Nej. Fanns ingen doktor. Nej, men när Sven var huggen. Mm.
Huggen?
Ja. Det var en uppståndelse. Min bror Sven nu som fyller 90. Det var på sommaren. Eller var man med höst, mot hösten kanske det var. Så Folke var i alla fall så liten så han diade. Mamma satt och diade honom. Och Sven och Gunnar var ute på Vebacken där nere.
Och de, då,
ja, Folke är nu 83. 83, 84, 85, 86, 87, 88. Ja, han var väl 7.
Vad hände?
Nu var han 7 år. Och ja, de skulle hugga. Och så säger Gunnar åt Sven att du ska hålla en. Det var såna här bångar som vi säger utav. Inte riktiga trän, utan de skulle hugga. Och det kom. Och hade det kommit direkt på handen. Direkt, då hela handen åkt med. Men i alla fall så höll han i det där. Och yxan kom på en något hårt på det. Så den studsade över på handen på Sven och på höger hand. Så det var ett sånt där hack. Så han kommer in till mamma och skriker. Titta vad Gunnar har gjort. Då hängde hela handen. Så här. Och mamma slänger iväg Folke bara och börjar skrika, mitt barn, mitt barn. Och tant Hilma här, Ruts mamma, hon tänkte, har Sven trillat i brunn, tänkte hon. Och Sven bara skrek hon. Då fick tant Hilma se det. Hon fick tag, då var Sven färdig nästan. Då fick hon tag i handdukar och de begrep inte att de skulle sätta om det. Och mamma kunde ju inte följa med, utan då fick de ro i en sån där liten ekstock, du vet, platbottnad sak. Två män rodde. Tant Hilma sitter med Sven i knät endast till Köpmanholm. Inlindad i handdukar och lakan eller vad annat. Och det blödde igenom bara. Så sen så stannade de inte runt Udde, utan de stannade och sprang över istället. För morbror var ju lots på Köpmanholm och kom till moster. Ring ögonblickligen till Alfred, som min morbror hette, och stanna en båt, för Sven har blivit huggen i handen. Jaha, hon ringde, stanna vilken båt som kommer, om de behöver lots eller inte. Jaha, och de, och morbror, han stannade, och då sprang de med grabben dit också till lotsstugan. Det var ju också en bra bit. Och den första båten stannade inte, fast de går ut och sätter upp nödflagg, utan den bara stack. Så kom det en tyst båt strax efter. Den stannade. Då måste de upp med lejdare, ni vet, på de där båtarna. Och Sven var ju nästan borta, som de sa, avsvimmad då. För han har ju förlorat så mycket blod. Och kaptenerna får ju lära sig allt möjligt egentligen, sjukkaptener. Jaha, och han sa, nej, det här vill du göra ingenting, sa han, men vi ska hindra blodflöd. Så han satt till om det här. Och han tog väldigt, han sa att här ska forceras allt som finns, för att komma. Kom in till Stockholm. Och moster Elvira då, min moster, hon följde ju med. Och när de kom då till... vart de kom någonstans och landade vet jag inte. Men i alla fall så tog de en droska och skulle åka upp till en fältskär bara. De begrep ju inget annat, för de moster, hon visste ju inte alls hur svårt det var eller så. Och då var det så mycket blod i den där droskan.
Tyvärr bryts inspelningen i slutet och vi får inte veta hur det gick för Sven. Han överlevde olyckan men hade problem med sin hand hela sitt liv. Han blev 92 år gammal. Sven och storebror Gunnar, som hade hållit i yxan, var närmsta grannar på Valdemarsudde på Norra. Ett stort tack till Anita Englund, numera boende på Rörlöga, för att jag får använda din unika inspelning. Om du vill komma i kontakt med podden, så sök på Norra Saltkråkan-podden på Facebook, på Instagram med namnet Saltkråkan. Prenumerera gärna på podden så missar du inte nästa avsnitt som kommer om 2 veckor. Tack för att du lyssnat.